Hej och välkomna till tredje huset. Jag heter Charlie Bok och med mig har jag
Lotta Svensson.
Härligt. Idag ska vi prata om ett koncept som heter sekt och ett koncept som heter Planetary Joys. Vi börjar med att prata om sekt. I det cirkelformade horoskopet så är det den övre halvan, det är det som syns ovanför horisonten. Och det är här som solen är på dagen. Så den övre halvan är förknippad med dag. Den nedre halvan är det som är under horisonten, det vi inte ser. Solen är här när det är natt och det är mörkt. Så den nedre halvan är förknippad med natt. Dag, det kallas också för diurnal och natt kallas för nocturnal. Och uppdelningen i dag och natt i astrologin är också uppdelningen mellan ande och materia, eller kropp och sinne. Dagen står för ande och sinne, medan natten är kropp och materia. Och på engelska kallas de för spirit och fortune. Jag tänker typ att så här, man brukar ofta prata om feminint och maskulint i astrologin. Mm. Och vi kanske inte fokuserar så mycket på det idag, men solen är ofta sedd som maskulin. Och liksom att dagen är maskulin, medan månen och natten är sedd som feminin.
Man brukar väl traditionellt säga att de maskulina dragen är mer utåtriktade. Det är luft- och eldtecken mest. Det blir lite många koncept att hålla i huvudet nu, men man pratar ofta om feminint och maskulint i astrologi. Och det feminina är mera introvert, mera introspektivt, mera intuitivt generellt då. Och det är ju vatten- och jordtecknen som vanligtvis är feminina. Men koncepten och begreppen kommer in flera gånger under olika områden kan man säga.
Verkligen. Man brukar också prata om yin och yang, där yin är det feminina och natten och yang är det utåtriktade maskulina och dagen då. Och planeterna är också uppdelade på dag och natt, och det kallas för sekt, det jag pratade om i början, sekt med C. Och sekt, det betyder helt enkelt lag eller team. Så vi har två sekter, en dagsekt och en nattsekt. Man kan tänka sig att några planeter jobbar dagskift och några planeter jobbar nattskift. Och solen och månen, de är då ledare för var sitt lag eller team eller sekt. Och solen, Jupiter och Saturnus, de tillhör dagsekten. Man kan säga att de liksom jobbar dagskiftet. Och månen, Venus och Mars, de tillhör nattsekten och jobbar liksom nattskift.
Men då kan man väl säga att de är mest, kanske mest kraftfulla på dagen eller på natten. Så nattteamet har liksom mera att säga till om. De har mer större dominans i horoskopet på natten och dagsekten på dagen. Eller de planeterna som ingår där.
Och Merkurius, vi pratar om de sju traditionella planeterna här nu. Merkurius står utanför och rör sig mellan de två lagen eller sekterna. Man kan se det som en fotbollsmatch med två lag där Merkurius är domaren eller publiken. Merkurius styr också, intressant nog, över lagsport och bollsport. Där det liksom går fram och tillbaka. Så styr Merkurius över det.
Jag tänkte att när vi går igenom Planetary Joys så blir det här mera också relevant, tror jag. Hur Merkurius spelar liksom på båda planerna, så att säga.
Precis. Så vi har den här uppdelningen. Och då ska vi prata om det du just sa. Planetary Joys. Planetary Joys är en antik hellenistisk modell där de 7 traditionella planeterna placeras i husen i horoskopet. Alltså på platser där de trivs och passar ihop med innebörden av huset. Man kallar att planeterna rejoices eller glads, som vi kallar det på svenska då, på de specifika platserna.
Ja, att de har mera att säga till om och de kan uttrycka sig utifrån sin fulla potential där när de befinner sig i just det här huset i ett horoskop.
Precis. Och vi börjar med Mercurius. Mercurius trivs och rejoices i första huset. Det är här till vänster i horoskopet. Huset, det kallas traditionellt för rodret. Därför har jag satt en bild här på rodret för er som tittar. Ett roder på ett skepp, en båt eller kanske en bil eller sådär. Det är det här huset, det första huset som du utgår från och styr ditt liv. För det är liksom, första huset är du själv, din kropp, ditt sinne och sådär. Så det är här du har liksom mest kontroll över ditt liv när du har liksom planeter i första huset. Så det, man kan tänka sig att hela horoskopet är en båt och styret sitter liksom i första huset. Men så första huset, det handlar ju då om dig själv. Och ascendenten som första huset är i, den avgör hur resten av horoskopet ser ut. Och Mercurius är här i Planetary Joys på horisontlinjen. Så den tillhör därför varken dag eller natt, ande eller materia. Utan den är lite både och liksom, och kan röra sig i båda läger kan man säga.
Mm, och man betecknar väl också Mercurius som könlös. Alltså den är inte maskulin eller feminin, utan den tar mera en kvalitet utifrån. Det finns lite olika skolor, men om man ska gå lite överkurs då för dem som för på den mer avancerade nivån kanske, så kan man ju säga att, men så är det väl om Mercurius är en morning star eller evening star, ger den lite olika kvaliteter. Så att en och det är ju som det hamnar till i horoskopordning, att den hamnar före solen, så stiger den upp vid horisonten innan solen. Så då är man född under en period när Mercurius är morning star, så en morgonstjärna. Eller om den är på, kommer efter solen i horoskopordning, så är det, för den rör sig alltid väldigt nära solen. Så kommer den efter solen i horoskopordning, då är det, alltså mot solsordning, då är det en evening star, alltså en kvällsstjärna, att den stiger upp först på himlen när solen har gått ner. Och att den får lite olika kvaliteter utifrån det då.
Mm. Mer feminin som aftonstjärna och mer maskulin som morgonstjärna är det väl?
Ja.
Mm. Nu ska vi inte gå igenom alla husen, utan bara de som har en planet tilldelad sig i Planetary Joys. Så vi går raskt vidare till tredje huset. Och här har vi månen som tillhör natten. Och för er som lyssnar så är den till vänster i nedre halvan. Och månen trivs ju då i tredje huset. Och tredje huset kallas traditionellt för gudinnan. Tredje huset, det står för vår direkta omgivning och närhet, det lokala. Det står för kortare, regelbundna resor och för kommunikation, skrivande och regelbundna publikationer. Det står för syskon och nära släktingar som mostrar, morbröder och kusiner. Ibland står det även för vänner som är som syskon. Kanske klasskamrater, kanske kollegor och sådär.
Som man träffar ofta. Mm. Som ingår i det vardagliga nätverket kan man säga. Något som jag tänker på är varför månen passar så bra i det tredje huset, som också är namnet på den här podden. Det är att månen är så pass föränderlig, och den är, jag tänker att det tredje huset är ett ganska föränderligt hus. Det är mycket kring det vardagen, alltså månen är med i vardagen. När man tittar upp så finns alltid månen där som en sorts liten vägvisare, men den, också, den rör sig också väldigt mycket över himlavalvet, så att den är så där föränderlig och ombytlig. Och finns med i vardagen utifrån alla våra tidsåldrar, så har ju folk tittat på månen för att se, för att bedöma tiden och andra saker.
Ja, den kallades väl traditionellt också för vandraren, för att den just vandrar genom alla tecken på en månad så där.
Två och ett halvt dygn brukar man spendera i varje tecken, i stjärntecken.
Och jag tycker det är något så fint med att månen och tredje huset kallas för gudinnan, för att just den här nedre natthalvan av horoskopet, den, och det feminina aspekterna, det kallas ibland liksom för att det är mindre gudomligt eller mindre liksom spirituellt eller sådär, att det bara har med kropp och materia att göra. Men i den här modellen så hamnar ju liksom månen och tredje huset i att kallas för gudinna, och påvisar liksom hur spirituellt och hur gudomligt det faktiskt är. Liksom.
Men också att många spirituella ritualer kan ju vara väldigt jordnära också och väldigt praktiska. Och handlar mycket om rutiner, att man kanske har en bönerutin till exempel, eller man har några ritualer där man kanske involverar olika delar av de olika elementen för att representeras, och så det finns också någonting vardagligt i även religiösa och spirituella ritualer.
Verkligen. Jag tänker på Ramadan som det har precis varit, eller är det igång nu? Strunt samma, där är ju liksom att det handlar om vilken föda man får inta, vilka tider på dygnet och sådär, och det blir väldigt kroppsligt liksom. Det var då månen och tredje huset. Då går vi vidare till femte huset. Här är det Venus som har sin joy, eller sin glädje. Och för er som lyssnar så har jag här valt en bild på en kvinna som står i och njuter i ett fält av solrosor. Jag tycker den ser väldigt så här härlig och förkroppsligad ut, den här bilden.
Potentiellt i en uttrycksfull dans.
Verkligen. Och femte huset och Venus här då är till höger i den nedre halvan av horoskopet. Och de tillhör natten. Huset kallas traditionellt för The House of Good Fortune, vilket betyder huset för bra saker som har att göra med kroppen och materia. Och femte huset handlar om njutning, lust, kreativitet, lek, skoj, allt härligt liksom. Det står också för romans och för barn, vilket ju är någonting man skapar.
Och femte huset är väl en av de mest positiva husen i horoskopet. Och att Venus ska vara här som en av de mer positiva planeterna är ju också väldigt passande. Venus gillar ju barn, sex, njutning, kreativitet och det egna uttrycket. Trots att Venus kanske är mera om att få ihop saker, så är det, så finns det ju, är ju det, kommer Venus väldigt väl till sin rätt i det femte huset.
Då kan vi gå till Venus och femte husets motsats, vilket är sjätte huset. För er som lyssnar så har jag här valt en bild på brandmän som fightar mot en brand. Och Mars och sjätte huset är till höger, precis under horisontlinjen i horoskopet. Och de tillhör natten. Huset kallas traditionellt för The House of Bad Fortune, vilket innebär huset för dåliga saker som har med kroppen och materia att göra. Det kan handla om otur i sig självt, liksom, medan femte huset kan handla om lycka och välgång. Liksom. Sjätte huset står för skador, olyckor, sjukdomar, hälsa i allmänhet. Men i den traditionella astrologin väldigt betonat på just skador, sjukdomar, olyckor och sådär. Det står också för hårt arbete, vilket kan vara just som en brandman. Eller att jobba som sjuksköterska, undersköterska, att vara militär. Socialarbetare kan vara väldigt så här uppoffrande personer som kan passa i sjätte huset.
Ja, man får inte glömma att det här med bad fortune inte nödvändigtvis behöver handla om en själv. Jag ser, det finns till exempel... Till exempel en framstående läkare kan ha en välplacerad, vad ska man säga, för inte bli för specifik, men skulle kunna ha ett positiva placeringar eller i det sjätte huset till exempel. Så det handlar också om hur man löser saker. Man tänker att vi är här för att vi ska igenom vissa saker kanske. Och då är det... Om man utgår ifrån att det är att horoskopet har någon sorts ödesaspekt i, eller en sorts plan, så är det här någonting som potentiellt vi har varit med och bestämt att det här ska jag gå igenom i det här livet. Och då kan det vara att jag ska gå igenom det här, och hur använder jag det här? För att livet är ju fyllt av goods and bads, och olika liv har ju olika tyngd också. Men med stora motgångar kan det också komma en enorm utveckling. Och det är också väldigt bra att komma ihåg när man pratar om sådana negativa saker. Överlag då, men lite särskilt i astrologin.
Mm. Det kan handla om, jag pratade om att det kan handla om hårt arbete. Det är ofta att man kämpar för någonting. Att man brinner för något. Så det kan handla om att man liksom... är att gå i konflikt mot något. Det står liksom för arbetare generellt, så det handlar också om arbetarrörelsen. Det kan handla om att du strider för en sak, att du går i krig. Det är huset för soldater till exempel. Så ofta att du liksom uppoffrar något, uppoffrar din hälsa, uppoffrar ditt välmående för något. För landets säkerhet eller för det politiska du brinner för eller sådär.
Ja, och Mars där blir ju väldigt kraftfull för att det är ju en planet av agens. Så om Mars i sjätte huset tar sig väldigt väl att lösa någonting. Vi har någonting som vi har framför oss, vi behöver lösa det, vi behöver göra någonting av det. Och då får Mars en bra plats, en positiv placering där.
Verkligen. Och detta är ju som sagt alltså planeter som är associerade med husen, som hjälper oss att liksom få en idé om vad husen handlar om. Liksom. Då går vi till nionde huset. Och här är det solen som har sin joy. Det är också ett väldigt positivt hus. Och för er som lyssnar så är solen och nionde huset typ längst upp till i horoskopet, men lite till höger. Och solen och nionde huset, de tillhör dagen. Huset kallades traditionellt för Gud. Och nionde huset står för religion, andlighet, tro och liksom vad du tror på. Det kan både vara andlighet, men det kan också vara politik. Det är liksom vad din moraliska, politiska, ideologiska kompass är någonstans. Liksom. Det kan stå för högre utbildning, stora publikationer, internationella resor, det globala. Så det är väldigt liksom storslaget.
Ja, och att solen ska vara i Guds hus på något sätt. Det jag tänker också på den här totala dominansen som solen har utifrån vårt mående och allt liv på jorden. Och att solen har tillbetts i flera religioner. Så korrelerar ju det, de betydelserna väldigt, att solen och det nionde huset väldigt väl. Och som sagt att det är en av de mer positiva.
Verkligen. Solen dominerar ju också på det sättet att när den går upp så tränger den undan allt mörker. Liksom. Månen när den är uppe så ger den ett litet ljus tillsammans med alla möjliga ljuskällor från stjärnorna och planeterna. Liksom. Medan solen ju totalt dominerar himlen när den är uppe liksom, och lyser upp fullkomligt. Ja, det var nionde huset och solen. Då går vi vidare till elfte huset och Jupiter. Och för er som lyssnar så har jag här valt en bild på ett gäng kompisar som står och håller om varandra i solljuset. Och ser ut att det är trevligt. Och Jupiter och elfte huset är här till vänster i övre halvan av horoskopet. Och de tillhör dagen. Huset kallades traditionellt för The House of Good Spirit. Vilket betyder huset för bra saker som har att göra med ande och sinne. Och elfte huset står då för vänner, allierade, för hopp, drömmar och aspirationer.
Mm, med Jupiter där som är den här, jag tänker ju positiva allianser i elfte huset. Jupiter är väldigt expansiv och positiv. Det är en av de mer positiva planeterna. Och i det huset så blir det också, ja, kopplingen till elfte huset är ju det här med att man, det expansiva, söker bygga nätverk, sprider. Man kan sprida goda vibbar, för det här är ju också positiva allianser som det här elfte huset står för. Och nätverk. Så djupet i en sån position tar in alla och meddelar och för samman, expanderar, bygger ut nätverk. Så det är också ett av de mera, absolut mer positiva husen generellt.
Jupiter är ju här en möjliggörare liksom, som möjliggör att du kan liksom hålla kvar ditt hopp, att du kan känna dig hoppfull, att du kan liksom utföra det du drömmer om och liksom det du aspirerar till. Så att med uppbackning av vänner och allierade så kan du ju dina drömmar möjliggöras liksom.
Ja, det är mycket optimism i Jupiter.
Verkligen. Jag tänkte också flika in att det här är ju också ett sätt att inte tänka, för i modern astrologi så tänker man ofta att tecknen och husen hör ihop liksom. Till exempel, nu tar jag detta som exempel, att så här, elfte huset och vattumannen hör ihop. Det behöver ni inte komma ihåg. Men där gör det som är problemet med det är att liksom, även tecknena färgas väldigt mycket av husen. Så här, vattumannen behöver inte ha att göra med grupper och organisationer och vänner och allierade hela tiden, utan det kan ha andra saker att göra. Men det är en fördel med denna modellen, för det ger liksom en annan förklaring till varför husen står för vad de gör. Liksom.
Ja, det finns väl en sorts schism mellan den moderna astrologin kan man säga, och den hellenistiska eller den ursprungliga astrologin. Att det har skett en sorts evolution kring det här, vad saker betyder. Och det kan, behöver inte betyda att det här behöver vara en konflikt, utan det kan också vara ett komplement, de kan komplettera varandra. Men där tecknen och husen har förts samman i den moderna astrologin, medan ursprungligen så har man en större uppdelning kring det.
Det tycker jag är det häftiga med den hellenistiska och traditionella astrologin, att man får förklaringen till varför saker betyder det som de gör och vad det har för historia och sådär. Det kan göra att man känner sig ännu mer kopplad till astrologin och förstår den mer på sin, liksom, i sin grund och hur den är uppbyggd som den gör, som den är. Liksom. Vi går vidare till 12:e huset. Här har vi en grå bild med en person som står en skugga av en person som står vid ett grått hav eller vid en stor
en silhuett
precis vid ett hav med grå himmel och så där. Och det har sina förklaringar, för i 12:e huset så är det Saturnus som har sin joy. Och detta är till vänster i övre halvan, precis ovanför horisonten. Saturnus och 12:e huset, de tillhör dagen. Huset kallades traditionellt för The House of Bad Spirit. Alltså saker som har att göra med, som är dåliga för ande och för sinne. 12:e huset står då för avskildhet och ensamhet. Att vara liksom ifrån resten av samhället och ifrån vänner och allierade och sådär. Det handlar om att plågas av långvariga och kroniska tillstånd. Det kan man jämföra med 6:e huset som liksom är olyckor och plötsliga saker, medan 12:e huset är med kroniska saker. Det har att göra med sjukhus, fängelsen, mentala institutioner. Men det kan också vara mer positiva saker, som att till exempel gå i kloster, vilket liksom är självvalt ofta, att man väljer att välja en plats som är bort från samhället och som liksom har, är någonting som är bra för ande och sinne att göra liksom. Men ofta handlar det om mer negativa saker. Så det är det som håller dig undan resten av samhället och gör dig exkluderad. Det kan handla om att vara en flykting, leva i exil i ett annat land. Där du liksom kanske lever i någon slags limbo. Du kanske har kommit till ett annat land. Du väntar på att din asylansökan ska bli prövad. Så du, liksom, du lever i ett limbo, och det är väldigt klassiskt för Saturnus och 12:e huset att liksom vara i de här konstiga, exkluderade lägena. Saturnus har också att göra med det som kallas liminal spaces, vilket kan handla om liksom strandkanter, vilket var en anledning till att jag valde det här, vilket är liksom skiljelinjer mellan olika tillstånd. Liksom.
Ja, det 12:e huset är ju rätt speciellt. Man brukar väl säga att det är mer negativt än det 6:e generellt. Men med det sagt så tillför väl, jag tänker planeter i 12:e huset kanske inte får riktigt samma uttryck, inte lika samma tydliga uttryck som om de skulle finnas i till exempel 10:e huset eller 1:a. Då blir det väldigt tydligt vad som, hur den, att det här är en sån. Det är det man, det kommer det etableras tidigt i livet, man ser det ganska tydligt på en person, det är den sidan utåt och den man är och sådär. Medans 12:e huset är ju mer i det fördolda. Och det kan vara, ibland så är det ju om, som man pratar om motsatser nu, att det 5:e och 6:e huset är liksom motsatser, så är också 11:e och 12:e motsats på något sätt, i att det här är ju vänner och vänskapsband. I det 11:e så står det, kan det 12:e stå för fiendet eller att någon, eller någon form av svek. Men det kan också vara saker som är fördolda på ett mindre värderande sätt. Så. Till exempel att någon har framträdande planeter i det 12:e, så är det planeter som kommer i uttryck mera kanske från sidan om. Att man kanske blir mera, man kanske jobbar bakom kulisserna mer, inte som i rampljuset, men det behöver inte betyda att det är någonting odelat negativt. Sen får man också komma ihåg att när den här astrologin etablerade sig, så var ju det här med att bo i utlandet eller att tvingas flytta till ett annat land, det betydde ju ofta att man inte kunde återvända, att man var en sorts exil, att det var en väldigt stor apparat att röra sig från ett land till ett annat. Och då klippte man kanske alla band med det man kände till. Så vi får också fundera på hur översätter vi det här till nutiden utifrån de här gamla konnotationerna eller betydelserna eller symbolerna. Så det är ju en viktig aspekt att ta in när man tittar på horoskop idag och jämför det med den hellenistiska astrologin.
Mm. Det kan ju handla om att känna sig utanför i allmänhet liksom. Jag tänker på någon som har solen i 12:e huset kan kanske identifiera sig mycket med att vara lite, ja, du har solen i 12:e huset, eller hur?
Men jag är ganska nöjd med den positionen också. Sen har jag andra delar i horoskopet som väger upp det.
Mm. Jag tänker att man kanske kan identifiera sig med att vara annorlunda eller utanför eller liksom inte riktigt tillhöra.
Men också ta ett stort behov av att dra sig undan.
Mm.
Det behöver inte betyda att man behöver det jämt, men det är också lite Saturnus, 12:e huset, det är lite eremitens position. Så det behovet är ju, kan vara starkt igen, så då är det viktigt också att man, som jag har träffat på många som har de här aspekterna eller de här positionerna, att det blir väldigt tydligt det behovet. Att det är viktigt att man erkänner det för sig själv, vad man säger. Att man, jag menar, att man tar det här på allvar och känner efter att det här är kanske någonting som jag behöver. Och det behöver inte vara något fel, utan jag kan få göra det i perioder. Sen komma tillbaka.
Verkligen, och det blir väldigt tydligt om man har till exempel månen som står för ens emotionella behov och sådär. Då kanske det verkligen är att gå i kloster som är rätt sak, eventuellt.
Mm. Meditation tänker jag också.
Mm.
Den får liksom ro i det 12:e huset. Så man har en sån, det finns ju olika tidsaspekter. Det finns, kan jag säga, det finns något som heter perfection years till exempel. Att man har ett år och man har det 12:e husets perfection year. Att det här är det huset som är aktuellt i ens liv. Och det kan vi gå igenom en annan gång. Vad det är, hur man räknar ut det. Men då blir det kanske en tids vila, en tid för reflektion, eftertanke, meditation, titta inåt, bygga upp sig själv. Eller om det kan också vara att man har en eclipse season där, att det är sol- och månförmörkelser kring de här husen. Det är en annan sak som kan aktivera, eller att man har en transit, att det går en planet genom ens 12:e hus. Det är olika saker som kan aktivera de här aspekterna till exempel. Men det gäller även andra hus då, såklart. Till exempel om man har någon av de här skeendena kring det 5:e huset, och då är det kanske de temana som kommer upp i ens liv just då. Det är så man kan förstå de här processerna.
Bra exempel. Ja, då har vi gått igenom The Planetary Joys, eller där planeterna har sin glädje.
Jag tänkte så här, men jag kan väl också säga att man ser att nattplaneterna är ju på den nedre halvan här och dagplaneterna på den övre. Det är ju ett sätt också att komma ihåg att de har ofta som har de här mera är väl generellt mera positiva under de här förutsättningarna. Så månen, Venus och Mars är i regel mera positiva på natten, och solen, Jupiter och Saturnus är mer positiva på dagen.
Exakt.
Och så har vi Merkurius där på mitten.
Precis. Något som är spännande också det är att det finns något som heter triplicitetshärskare. Om ni kommer ihåg från förra episoden så pratade vi om element och triplicitet, att det är samma sak. Och då finns det liksom härskande planeter för de olika elementen, eller tripliciteterna. Och det får lite betydelse här.
Ska vi gå igenom elementen då? Så då är det ju eld, jord, luft och vatten.
Precis. Om vi går till nästa slide då, så kan vi se att Merkurius och Saturnus här, de tillhör luftelementet. Och luft är någonting som i astrologin rör sig uppåt. Och i astrologin så under dagen så rör sig planeterna hela tiden. Från ascendenten så rör de sig uppåt. Så de rör sig liksom med sols. Just när man tittar på under en dag hur planeterna förflyttar sig i horoskopet så förflyttar de sig så. Och här kan vi se att det här är de som är på horisontlinjen eller nära horisontlinjen här. Det är luftplaneter, eller de tillhör luftelementet, lufttripliciteten är härskare där. Och de rör sig uppåt. Så det är lite spännande. Sen kan vi titta på att Jupiter och solen, de är härskade i eldtripliciteten. Och eld är det som är liksom längst upp i horoskopet. Rör sig uppåt och är längst upp. Och här är Jupiter och solen längst upp. Och efter, när man kommer till där solens position är, så rör sig planeterna neråt. De faller. Och då faller de som regnet faller neråt. Då kan man tänka att det är vatten. Här har vi Mars som representant för vattenelementet. Och jorden är då längst ner. Vattnet rör sig neråt, jorden är längst ner. Och det här har vi Venus och månen som representanter för jordelementet och de är längst ner i horoskopet. Så det är också lite spännande. Vi ska prata lite mer om sekt, vilket är det här konceptet att vi har två team, ett dagteam och ett nattteam. För även om det är så att dagplaneterna helst jobbar dagskift och nattplaneterna helst jobbar natt, så blir de hela tiden tvingade att jobba det andra skiftet också. Och då skulle man, precis som vem som helst som skulle bli tvingad att jobba hela tiden, skulle man bli lite grinig när man måste, måste jobba det man inte vill jobba. Så när de jobbar det andra skiftet, så skulle man kunna säga att planeterna blir lite mer besvärliga och lite mindre positiva. Och det är här som sekt blir viktigt i ett horoskop. För ett horoskop är antingen ett daghoroskop, eller ett, som kallas ett day chart, eller så är det ett natthoroskop, en night chart. Det beror på var solen är i horoskopet. Om solen är i övre halvan så är det ett daghoroskop. Och är solen i nedre halvan så är det ett natthoroskop. Och om solen är på ascendenten eller descendenten, alltså på horisontlinjen, så kan det vara lite klurigt att veta exakt vart det är. Och där kan man kolla på astrologen Chris Brennan som har väldigt bra förklaringar på hur man ska tänka då. Han har en episod om sekt i The Astrology Podcast som vi rekommenderar. Och om det är ett daghoroskop så trivs dagplaneterna bra och är välfungerande. Alltså solen, Jupiter och Saturnus.
Jag säger någonting bara det där om hur man tänker kring det där med horisonten.
Ja.
Jag tänkte det här med att vad man kan göra. Och man brukar säga om man är osäker på om... ofta så kan det... Ska man ha ett ordentligt horoskop så behöver man ha födelsetiden så korrekt som möjligt. Och då kan det vara bra att se att man har någon födelsecertifikat eller att man kan få de detaljerna som man kan få. Och ibland kan det vara oklart också om man tänker sig. Ibland så är det också är det som Är det precis på horisonten så kan det ändå vara så att dagen ändå har, man tycker ändå att dagen har grytt, eller att det fortfarande är dag när det är en solnedgång. Att det kan kännas som mera dag eller natt. Och det kan man, för att då går man kanske lite mer till sin egen intuition, men för att få en bild av det så kan man gå ut på sin födelsedag, om man då är född där tidigt på morgonen eller sent på kvällen eller vad det nu kan vara, då, och se på himlen, hur beter den sig då? Alltså, ser det, känns det här som en dag eller känns det som en natt? Och det kan vara en del i det här utforskandet, eller att få komma till klarhet med om det är ett, man har ett essentiellt natt- eller daghoroskop, då man tänker att den stunden när du föddes har en korrelerar med liksom någon sorts betydelse för hur ditt liv kommer att te sig, så är det ju det, så är ju den känslan att när du föddes i det ögonblicket, det var startpunkten.
Mm. Jättebra. Mm. Så om det är ett daghoroskop så trivs dagplaneterna bra och är välfungerande. Alltså solen, Jupiter och Saturnus. Men däremot så är nattplaneterna lite griniga. De trivs inte lika bra. De ställer till med mer problem. De är mindre positiva och stöttande. Och nattplaneterna är ju då månen, Venus och Mars. Och samma sak gäller tvärtom. Om det är ett natthoroskop så trivs nattplaneterna, månen, Venus och Mars, medan dagplaneterna är griniga. Solen och månen, de kallas för ljusen, eller the luminaries på engelska. I ett daghoroskop så blir solen viktigast av ljusen, som ledaren för sin sekt, eller lag, eller team. Och i ett natthoroskop så blir månen det viktigaste av ljusen, som ledare för nattsekten. Så om du har liksom ett daghoroskop, så kan det vara solen som är mer viktig och mer inflytelserik, och ett naturhoroskop mer månen då. Det kan bero på, men ja.
Ja, det kan bero på andra saker också, aspekter och vilka tecken de hamnar. Men generellt brukar man väl säga att solen är ju någonstans vägvisaren på dagen, medan månen är det på natten.
Precis. Så då kommer vi till det här lite kluriga. Att om du har ett daghoroskop så är Jupiter din mest positiva planet. Medans, för den tillhör dagsekten och är liksom den mest positiva av dagplaneterna. Medan Mars då, som inte trivs, den blir den mest negativa planeten i ett daghoroskop. Men om du har ett natthoroskop, då är Venus din mest stöttande och positiva planet. Medan Saturnus, som är den mest negativa av dagplaneterna, den trivs inte. Och då blir det den mest negativa planeten.
Mm. Det där kan vara lite krångligt att hålla isär ibland. Men generellt så är ju, om man tittar på månen och solen som ljusgivarna och de som bestämmer sekten eller sekt. Så de positiva planeterna, Venus och Jupiter generellt. Så där kommer ju Jupiter till sitt uttryck bättre på dagen, medan Venus kommer bättre till sitt uttryck på natten. Men tittar de på de mer negativa planeterna som är Saturnus och Mars, som ofta står för begränsningar och svårigheter, så är ju, man brukar säga att Saturnus trivs bättre på dagen, och när Saturnus kommer på natten så blir den, alltså det är en kall planet när man tittar på utifrån de aspekterna då, att den blir liksom, det blir en ytterligare dimension till kylan på natten, att den blir större och den blir tyngre. Och den har ju också långsammare transiter, så de kommer att ha en annan typ av innebörd. Medan har man ett daghoroskop, då är ju Mars som är en het planet. Så får den väldigt mycket hetta i sig. Och då det, kan det bli från sådana aspekter att den blir, ja, att den blir mer kraftfull och kanske impulsiv. Och att den får med sig mer utifrån det, ja, det skadliga kan man väl säga då. Eller det explosiva.
Det bråkiga ett, liksom.
Ja, i ett dagoroskop. Jag hittar inte orden, jag får massa engelska termer i huvudet. Det är väl det som är nackdelen när det inte är så mycket astrologi på svenska utifrån den hellenistiska.
Det är tur att vi gör en podcast på svenska då.
Ja, vi kanske ska reda i begreppen först. Man kan väl också säga med Merkurius då, att den är mera, den ändrar sig efter underlaget lite mer. Så är Merkurius ihop med, är den ihop med nattplaneterna, så, eller en negativ planet så blir den mer negativ. Och är den mer positiv så blir den mer positiv. Du kanske skulle komma till Merkurius?
Inte så mycket, så du får gärna prata om det.
Ja, nej, det är, ja, men Merkurius är den här messenger. Den är mer formbar, den är könlös, den är både dag och natt. Så Merkurius är ju lite, den är lite rolig på det sättet. Och varken positiv eller negativ. Men är den liksom, ser det till exempel i en konjunktion, alltså att de är på, att de jobbar ihop så, med till exempel Mars, ja, då kan det bli någon som blir grälsjuk i och med att Merkurius i kommunikation, så blir det den kombinationen. Medan som att den är med till exempel tillsammans med Venus, kanske det blir någon som blir mer poetisk eller ger ett artistiskt uttryck i sin kommunikation. Till exempel.
Merkurius har jag hört pratas om som en megafon. Att den ger liksom extra uttryck och även kommunikativt uttryck till vad den än träffar. Liksom.
Mm. Det var en bra metafor.
Ja, och det var allt för oss denna gången. Som vanligt så säger vi att ni hittar oss på Instagram, @tredjehusetpodcast, och på Facebook, på tredjehuset. Ja, tack så mycket för oss.
Tack för idag.